Välkomna till 24-7, en podcastserie om beredskap med mig, Niklas Lavast. I denna podcast intervjuas producenter, företagsrepresentanter och andra sakkunniga inom beredskap. Vad händer om strömmen försvinner? Vem kontaktar man ifall vattnet försvinner? Vem sköter djuren om producenten insjuknar? Bland annat detta ska vi reda ut i denna podcast. Denna podcastserie produceras av Österbottens svenska lantbrukssällskap inom projektet Beredskap i Österbotten. Hej Meira-Pia och välkommen.
No, tack för inbjudan Niklas.
För jag känner dig ganska bra, men vem är du för någon som inte känner dig?
Precis. No, jo, jag heter Meira-Pia Lohiluoma, bor i Singsby, Korsholm och jobbar i vardagen som direktör vid Proagria Lantbrukssällskapet. Har min bakgrund inom utbildningsvärlden. Kommer från den världen till lantbrukssällskapet. Men de facto så har jag varit här redan snart 10 år. Så det är väl onödigt att prata om de där gamla meriter.
Det här projektet, Beredskap i Österbotten, kan du berätta lite om det?
Ja, Beredskap i Österbotten föddes ganska snabbt efter Ryssland for till Ukraina, kan jag berätta. Ganska snabbt föddes tankar och scenarier och kanske de där skräckscenarier att vad betyder det här hos oss i Finland och hur ser det ut i Finland med beredskap och sen såklart att hur ser det ut här i Österbotten. I allmänheten känner alla till att Finland har en hög försörjningsberedskap som gäller livsmedel. Men för cirka 10 månader eller det nu 11 månader sen så börjar alla inom branschen, om vi tar jordbrukssektor och livsmedelssektor, börjar vi inse att bakom den här siffran gällande Finlands självförsörjningsgrad finns en enorm import av råvaror. Vilket då betyder att den fina scenarion och den fina situation där Finland på ett sätt befinner sig är helt beroende av det. Att produktionsinsatser kommer från utlandet, reservdelar, energi och hela den här paletten. Så att verkligheten bakom den där kulisserna är någonting helt annat. Och det var den här tanken och de här sakerna som då föddes. Och såklart då man börjar inse att i alla krissituationer så är det kommuner som ska ta hand om sina invånare. No, hur ser det ut på kommunnivå i dagsläget där Finlands jordbruk befinner sig i den där värsta lönsamhetskrisen om vi tar våren 2022? Och kostnader steg upp i sjuarna och vi vet att fältet är fullt med trötta jordbrukare. Att hur ser det ut på riktigt? Vårt beredskap och här i Österbotten och hur kan vi hjälpa till? Och samtidigt också aktiva diskussioner med de som har hand om jordbrukarna ute på fältet, om vi tar kommunernas landsbygdschefer eller de här utaområdena, så kom signalerna ganska tydligt att kanske inte primärproduktionen har varit med i diskussionerna då man har pratat om beredskapen på kommunnivån under de här senaste årtionden. Att man har pratat om sjukvården och kanske energiförsörjningen och sådana saker. Men sen helt glömt att, by the way, vem odlar vår mat? Men det är kanske sådär allmänt egentligen hur det har blivit i samhället. Att maten kommer från butiken, man behöver inte fundera desto mer. Att vem producerar det där. Så egentligen de här tankarna är grunden till att projektet Beredskap i Österbotten föddes. Så en sån här oro, hur är läget i Österbotten och samtidigt att vi såg möjligheter via projektfinansiering att höja beredskapen på gårdsnivå, kommunnivå. Öppna ögonen för alla parter.
prata om de skräckscenarierna. Vad är det riktigt? Beredskap, jo, men vad är det som man ska förbereda sig för?
Nå, som jag personligen tänker om beredskap, så beredskap för mig är lika med ledarskap egentligen. Oberoende vilket företag, om det är jordbruk eller någon större företag som tillverkar några större motorer på vårt område. Så är beredskap ett sätt att leda företagets verksamhet. Att du är beredd på olika störningar i din verksamhetsmiljö. Är det sen fråga om att du har svårt att få tag på produktionsinsatser, personalen insjuknar, du insjuknar själv, eller det är något oväntade väderfenomen som du måste ta i beaktande i din verksamhet. Eller sen elektricitet, eller energi, bränsle, allt det här som vi nu har haft på tapeten. Vi har ju mycket pratat under den här hösten om vatten, el, cyberattacker och sen det här strålningssäkerheten. Men det finns ju massor annat, större och mindre, som kan påverka till företagets verksamhet. Så ja, beredskap är ledarskap. Och sen om man vill ännu utveckla det, så är ju ledarskap mycket fråga om kommunikation, eller hur? Och då blir det här på ett sätt i min värld ganska enkelt. Och det betyder det att vi ska prata om det här med våra samarbetspartners inom företagen. Vad kan hända? Hur har vi förberett oss till det här? Tar vi jordbrukarna? Det är ju jätteviktigt att i de företagen de viktigaste informationsbitarna inte finns bakom en människa. Det är ju det där värsta sättet att förbereda sig i olika störningssituationer. Utan man har delat information. Företagets verksamhet är så genomskinligt som möjligt. Det ser jag som kärnan i beredskapet. Oberoende vilket är hotbilden eller den där risken som vi utvärderar eller ska förbereda oss till egentligen.
Hur skulle du säga att det ser ut i Österbotten hos jordbrukarna då? Har de en god beredskap?
Under de här månaderna nu med projektet, så är jag otroligt glad att vi skapade projektet. Att vi lyfter fram de här sakerna, vi ger möjligheten att förbättra beredskapen på gårdsnivå och kanske tillsammans med andra. Så att det, absolut är det fel. Skulle det vara fel av mig att säga att vi har, gårdarna har dålig beredskap. Men det fakta är att då vardagen rullar och livet rullar i sin vanlig ordning, behöver man inte fundera det här. Och på årtionden har man kanske inte behövt ens sätta en minut tanke på de här sakerna. Men nu är det dags för oss att tänka lite. Och som sagt, att vi tänker annat nu än bara det att vi har en stor granne som har krig på gång med ett land i Europa. Att det är lika väl väderfenomen och om någonting annat händer i själva företaget.
Om vi bortser från din roll som direktör på Lantbrukssällskapet och sitter i det privata, så hur har du det på den egna fronten?
Ja, jag tycker att det viktigaste gällande beredskap just nu är det att är det ett företag eller en privatperson, att man är medveten om att samhället kan få sådana störningssituationer som påverkar till min vardag. Att som vardagen är idag behöver det inte vara alla dagar, utan det finns saker som inte jag direkt kan påverka som påverkar till min vardag. Och det att man är medveten om det och tänker i alla sina handlingar, det, så tycker jag är det allra viktigaste. Sen om du vill veta hur den beredskapslager jag har där hemma, så måste jag på det sättet göra dig besviken att nej, jag har inte en stor lager av råvaror eller sådär. Men det erkänner jag att jag med att jag på något sätt ritar de där, jag vet inte, spöken med scenarier i min horisont, så, så det gäller både mig i arbetslivet men även mig som privat. Så jag kan nog också säga att familjen kanske är något trött på mina funderingar om beredskapen. Men det är intressanta frågor ändå.
Om man som privatperson börjar fundera på de här frågorna, ja. Så var får man mera information och vad ska man riktigt sätta sig in i?
Precis. Min första tanke är väl försörjningsberedskapscentralen som tillsammans med åtminstone med Martaförbundet och säkert är andra sådana här samhällsnyttiga organisationer med i det också. Så har ju publicerat en sån här handbok som heter 72 timmar där man får ganska bra anvisningar. Vad är det där första saker man borde fundera som privatperson? Och den handboken och de råd så funkar också för alla företag. Att det där. Men så där helt konkret så är det väl som privatperson som det är vad vi säger åt primärproducenterna. Att vad händer om vatten pruts av, alltså vattentillförsel, händer någonting, hur är man förberett sig till det? Elektriciteten har ju varit på tapeten jättestarkt under den här hela hösten och vintern och verkar som att vi vad heter det, slipper undan de värsta stoppen nu, men också att fundera på det och sen en annan sak som jag mycket funderar på i privata hushåll, att hur har man diskuterat det här där hemma? Om man har småbarn eller varför inte tonåringar och lite äldre människor i sin nära gemenskap. Att har man diskuterat så att den här, inte för att skrämma utan tvärtom att minska den här rädslan. Att om nu elen skulle fara och det är mörkt på morgonen och vad händer och om tonåringarna ska vara oroliga för något annat än bara nätverket. Där igen är vi in på den här kommunikationen, men såklart utan att skrämma, men det är viktiga saker.
Vad kan Lantbrukssällskapet erbjuda för tjänster åt jordbrukare?
Lantbrukssällskapet kan hjälpa gårdar att skapa ett beredskapsplan på gårdsnivå. Och det allra viktigaste här är nu det att det återigen blir inte en till blankett som man gör idag och som man sen glömmer och är nöjd med. Utan här är jag egentligen ute efter det att man diskuterar med en utomstående. Hur ser situationen ut på min gård? Och vad kan jag förbättra här? Och det kan helt enkelt på många gårdar räcka med det att man uppdaterar kontaktlistorna och har upp veterinärens nummer och berättar var gödsel finns eller vem har, när det borde komma och utse det och vad som är tänkt odlas och allt så här. Att man också skulle på något sätt utgå från det att verksamheten ska rulla fast inte jag är på plats och berättar informationen. Att tänka och ventilera, bolla de här frågorna, jag tror det öppnar många saker om man tänker lite högt gällande de här sakerna, oberoende vilken produktionsinriktning man har. Viktigt att planera lite.
Du sa att du hoppas att det inte är en blankett som bara blir lagt i en låda och glömd. Hur ofta borde man uppdatera en sån här plan?
Varför inte en årlig genomgång egentligen? Och sen om man nu tänker så är det väl, är det egentligen frågan om det att man bygger upp en rutin på företaget. Att det som planeras ska genomföras är genomskinligt åt flera än bara åt en person. Om vi pratar om odlingsplanen eller stödansökan eller sen det här hur djuren mår och det här hela djurskötsel så. Så gör man det en gång bra och sen se till att man kommunicerar det väl. Det är väl egentligen frågan om det eller hur. Och nu, jag pratar ju mycket om kommunikation nu här, men och såklart är det ju jättemycket annat på gårdsnivå då vi pratar om vattenförsörjning och elförsörjning på djurgården. Alltså det är på riktigt stora saker, men redan att man börjar tänka de här sakerna på sin gård och fundera att ja, tänk om det någon dag är så att jag får inte vatten från det där, på det där vanliga sättet till mina 150 djur. Vad gör jag då?
Du nämnde här tidigare också om det där att kunskapen kanske bara besitter på en person. Kan du lite utveckla kring det där, att hur man hindrar såna saker?
Ja, det är säkert en utmaning i många företag, inte bara inom jordbruket. Att det är vissa personer som tar hand om vissa saker. Någon sköter bokföringen, någon sköter odlingsplaneringen, någon sköter djuren. Eller så är det en enda person som sköter allt det här. Så jag anser nog att man måste per företag fundera att hur kan vi öka genomskinligheten. Är det så enkelt att man har en hylla eller en mapp som alla vet att där finns allt och att man sätter det dit och man har skrivit ner saker och ting, att det inte bara finns här uppe på ens egen hårdskiva. Vi pratar egentligen om rutiner på företaget, eller hur? Också sådana kommunikationsrutiner. Enkla saker sist och slutligen att lösa, bara man tar sig tid.
Det här projektet då så heter ju Beredskap i Österbotten, men hur ser det ut runt om i Finland? Finns det liknande på gång?
Ja, som tur så faktiskt så finns det i Sydösterbotten, Prokria, Etelä-Pohjanmaa har lite motsvarande projekt som vi har här i Svenska Österbotten, och det är ju faktiskt bra samarbetspartner åt oss inom det här projektet, så det är bra. Så nu är både Österbotten och Sydösterbotten som berör samma saker. Men om vi tittar så där nationellt då, och hela Proagria och rådgivningsorganisationer, så är ju alla medvetna om att beredskapsfrågor är viktiga. Och allt det här börjar ju från det, om vi tar rådgivningens vardag, från det att vi hjälper producenter med odlingsplaneringen och stödansökningar, så och det är ju egentligen en del av beredskap. Och tar vi nu våren 23 nu när odlingsplaner ska lagas med dessa kostnader som vi har med alla produktionsinsatser, hur ser marknaden ut? Så allt det här som vi redan gör är en viktig del av beredskap. Och det som vi inom Proagria önskar att nu om någonsin borde producenterna ta tillvara på rådgivarnas kunskap och nätverk, och det att flera rådgivare, till exempel växtodling och husdjursrådgivare tillsammans, skulle fundera att vad är det djuren behöver på vår gård? Vad är beställningen från foderbordet ut till fältet? Vad ska odlas? Så det är redan att man börjar tänka på det här sättet tillsammans med rådgivare, är det att rådgivningen är otroligt aktivt med i hela den här beredskapsfunderingarna i vårt land. Så. Och sen om vi tar historiskt, om jag får lite titta bakåt. Vi pratar om rådgivningsorganisationer, så är det organisationer med en historia över 225 år. Och då den första kungliga hushållningssällskapet bildades i Åbo de facto, så var ett av de viktigaste uppgifterna gällde just beredskapen och försörjning av finländska invånare. Och det var vaccinfrågor och det var ett och annat. Så att nu är vi återigen där egentligen, eller det är de samma frågorna. Och det här har ju under rådgivningsorganisationens historia 225 år. Vi har varit många gånger i Finland och berört de här samma frågor. Så på det sättet är det inte främmande åt rådgivningsorganisationer. Och jätteviktigt att vi nu tänker att det här är inte engångsföreteelse, eller det här är inte en hype som vi har nu, utan att vi tänker rådgivning och kodens verksamhet, det är långsiktiga saker som ska vidtas på kodsnivå och kommunnivå och sen nationellt också. Och en viktig sak inom beredskap är samarbetsnätverk, oberoende vilken storlek på företaget, eller om vi tar privatpersoner också, så är det ju viktigt att man har sitt nätverk som funktionerar. Goda kompisar och goda samarbetspartners, både nationellt och sen såklart vet vi att Sverige är jätteviktigt för oss i de här frågorna. Och nu är vi ju medvetna om, alla känner säkert till att försörjningsberedskap är på mycket högre nivå i Finland. Sverige har aldrig riktigt behövt fundera på det här på samma sätt som Finland. Men vi vet att intresset i Sverige är stor också att komma till samma nivå som Finland. Och Finland har ju bara en stor nytta av det om Sverige lyckas komma på samma nivå. Så det är viktiga åt oss, absolut.
Om du skulle ge 5 tips angående beredskap, vad skulle du ge?
5 tips. Tips nummer 1, prata om beredskap. Är det sen vilket företag som helst, vilket privat hushåll som helst. Diskutera beredskap, vad det betyder och hur tänker du själv. Och med den inställningen att kanske den hjälpen du har idag inte existerar sen om det kommer någon störningssituation. Sen är förstås att identifiera i ett företag att vad är det där största hotbilderna eller riskerna egentligen till vårt företag. Vad kan hända? Man målar de där skräckscenarierna på en vägg och börjar fundera att hur hittar jag lösningar till det där. Det var mitt andra tips. Det där tredje är sen det att då man har identifierat de här riskerna, så ska man laga plan B och C. Att om målet är det att vår verksamhet ska rulla oberoende, att detta händer i samhället eller närmiljö. Vad bör jag göra för att se till att verksamheten rullar så ostört som möjligt? God kommunikation med alla inom företaget, inom familjen, inom kommunen, inom byarna. Jätteviktigt med kommunikation. Det femte tipset är väl det att trots allt vad man har ritat och planerat och scenarier, så livet fortsätter och vardagen fortsätter och man ska njuta av livet och vardagen och allt rullar vidare. Och vi bor i ett tryggt samhälle där vi har möjlighet att förbereda oss till olika störningssituationer, och vi har möjligheter att lösa det där. Det är meningen att vi skapar en massa rädsla och skräck inombords eller i vårt samhälle, utan det här är, som jag inledningsvis sa, fråga om ledarskap, självledarskap, företagsledarskap, och det är det vi ska syssla med, identifiera risker och hotbilder och sen jobba så att verksamheten rullar så normalt som möjligt, och vi har identifierat dem. Så det var mina 5 bästa tips. Listan ska vara lång, men du ville ha 5.
Tack ska du ha för att du tog dig tid och medverkade.
Tack.
Du har lyssnat på podcasten 24/7, en podcastserie om beredskap med mig, Niklas Lavast. Podcasten produceras av Österbottens Svenska Lantbrukssällskap inom projektet Beredskap i Österbotten. Tack för att ni lyssnat.